i Mosen hennes bror då heter Hossen hade i Mosen och i C2. Sen har jag en företrädare för Vida Rosta Malikor. Och Vida, hon kan jag presentera, hon finns i rätten här. Hennes man, Majid Ivani,
avrättade.
Han har C5. Och sen är hon sen betydande för Lale Basarjan, hon finns också i salen. Och hennes bror Bidjan blev avrättad. Han har C6. Slutligen har jag en kvinna som heter Solmaz Alizadeh Asami. Hennes pappa, Mahmoud Alizadeh Asami, har nummer C7. Och samtliga har ju kvittat om 26 åtal i rättens dom. Tycker att den är riktig. Och jag har också då åberopat för en muntlig och skriftlig bevisning. Och det kan brytas kanske lite övermaga att jag har åberopat när det gäller de så kallade överlevarna. Tre som jag får ett reda. Har jag också åberopat förhör med personer som också är överlevare. Som du har sett Mehdi Sahi på fängelset på Adash under avrättningsperioden. Innan kan berätta att han har blivit utsatt för det. Och anledningen till att jag gör det, det är inte bara riktat till avrättningsförstånd, utan det är till han med Nord, för att han påstår att de här personerna, om jag förstår honom rätt, hade fått lyckats, eller inte just de här, men personer som sedan blev avrättade, de hade varit med i kriget och fått lyckats där. Och jag gjorde på samma sätt där då. Sen, och det gäller samtliga överlevare. Det gäller Mehdi Sadi och det gäller Majid Jamshiriyat. Och det gäller Hassan Gonsari, att det finns med tilltal, en som målsägare som kan berätta om att stödja deras berättelse. Och på samma sätt har jag gjort med de som har avrättat. Där är det så att vi överstämmer inte riktigt med tingsrättens uppfattning när de redogör för det i sina skäl. Men jag anser att det här är de personer som starkast kan bevisa att de här personerna befann sig i Guardash och blev avrättade under den här avrättningsperioden. Sen har jag också utropat skriftlig bevisning. Och då har jag tagit upp bevisning, och den kommer jag ju redogöra för i när det blir aktuellt med mina personer sen i nästa block och nästa block. Och där är det ju så att de personerna, den bevisningen fanns ursprungligen i åklagarens bevisuppgift. Jag vet inte om det är avsikt att man har avstått ifrån det, att man har gjort ett förbiseende, men det är så, förutom då när det gäller Majid Ivani, men det återkommer jag till. Och sen så ska jag redogöra lite för skadeståndet. Och där kan jag säga att jag är lite brytt. Och därför att vi har ju inte överklagat skadeståndet. Men vi kan ju ha synpunkter för att se det på det ändå. Om man har kommit fram till det. Jag är medveten om att vi kan aldrig få mer pengar än 40 000 svenska kronor. Men vi kan kanske ha synpunkter på hur tingsrätten har resonerat för att komma fram till det beloppet. Jag har förstått det i alla fall. Jag har inte hållit någonting från hovrätten. Vi har ju åberopat bevisning där det är den som inte har, som har tillåtits än så länge. Annars hade vi väl kanske inte fått det tillåtet. Men vi har ju resonemang kring iransk rätt. Det var någon av mina kollegor som ringde till mig och frågade, vad säger ni om rätten frågar oss vilken lag som ska tillämpas? Därför att tingsrätten har ju då utnyttjat möjligheterna till både publik, som inte förstår, och även tillämpat ett rättsfall som jag åberopade i eller som jag i alla fall gjorde tingsrätten uppmärksam på det när vi hade förhandlingen och kommit fram till att det är svensk rätt som ska gälla. Men vi mot freden har resonerat som så att vi tycker egentligen att vårt ursprungsyrkande är det riktiga. Och att egentligen iransk rätt som ska gälla. Sen får man väl döma ut 40 000 svenska kronor. En svårighet är ju naturligtvis där att vi har ju knutit det till ett begrepp som heter DIA som jag återkommer till. Och det är beloppet där. Men jag ser inga problem med att man fastställer tingsrättens dom i svenska kronor 40 000. Trots att vi anser att man ska tillämpa iransk rätt. Men det är en öppen fråga så att säga. Jag är medveten om att det kan vara vissa svårigheter. När det gäller bevisningen då så har jag vet inte om det står i mitt överklagande eller mitt yttrande. Men i vart fall i ansvarsdelen som är förutsättning för att få skadestånd vill man naturligtvis att han nog ska dömas. Så att vi har åberopat samma bevisning i ansvarsdelen också. Som åklagarna har gjort förutom mina tillägg. Sen har vi åberopat också iransk lagtext. Och den finns återgiven. Dels, den finns lättast tillgänglig i domen. Så jag kommer hänvisa att den, det står lite längre ner vilken lagtext som är det. Och sen har jag också givit in, eller vi har givit in en lagtext som rör 1960 års civillag som alltjämt gäller i Iran. Vi har också åberopat ett rättsutlåtande från en författare, en jurist, en jurisdoktor som heter Mohammad Nagieri som har skrivit. Jag kommer att redogöra lite för hur han resonerar beträffande nivåer och så vidare med hänvisningar som finns lättillgängliga här i det här bandet. Och så har vi åberopat ett förhör med Mohammad Olia Fard, en advokat som finns med där. Olia Fard, som vi i Kanada, som har ett halvtimmes långt förhör som finns i det första blocket här som ni ska lyssna på. Och vi företräder, som naturligtvis hovrätten känner till, så är det tre kategorier målsägande som är aktuella. Och två av dem återfinns i åtal.net. Och det är de som finns på A-listan och B-listan. Och sen finns det en C-lista med avrättade vänstersympatisörer. Som är aktuell då i åtalspunkten 2. Och det är så att säga våra klienter. När det gäller lagvalet så har jag uppfattat det, och det är ingen större fråga naturligtvis, utan det har vi uppfattat det som det bestämmer egentligen det syns till året vilken lag till. Det står i tingsrättens dom lite avhugget att parterna är överens om att iransk rätt ska gälla, men vi förfogar inte över den frågan som inte förstår. Det framgår av de här angivna rättsfallen som jag har skrivit. Och här är alltså fråga om iransk rätt, och det rättsfall som alltid då beropas och som är vägledande, det är det här rättsfallet som också finns i tingsrättens dom från 69. Att det är iransk rätt som gäller därför att skadan uppstår där. Det har också följts av de här folkmordsdomarna som finns, som jag också har nöjd. 1969, som också har följts upp då i de här folkmordsrättegångarna som har varit i hovrätten. Med angivna där om sidohänvisning och så vidare. Men de här kategorierna nu som vi har yrkat ersättning för, vi har yrkat ersättning för psykiskt lidande. Dels för de som har överlevt, för det de har blivit utsatta för i åtalspunkten 1. och dels på det psykiska lidandet som de anhöriga har lidit på grund av att deras anhöriga har avrättats. Och då finns det två vägar att gå. Det ena är då lagen om dia som finns, som vi har lämnat in. Och det är paragrafen punkt 5 som är aktuell. Och det är lag, första paragrafen om civilt ansvar från 1960. Och där har jag angett vad det finns angivet någonstans utan att. Så det är lätt att hitta den. Den sista lagen är subsidiär i förhållande till lagen om dia. Och det skadestånd är ju på det sättet att dels så ska man ha rätt på skadestånd. Och det är det som regleras i de här två paragraferna i de här lagarna. Och dels så ska man ju då lägga sig på rätt nivå så att säga. Och då har vi haft ett ursprungligt yrkande som var ganska högt med svenska måttmätt och som sedan har blivit nedprutat till 80 000 kronor. Och då tänkte jag förklara lite, fast det kanske eventuellt är överspelat lite kring det här med dia, vad det är som fick. I svenska översatt så kallar man det för blodspeng. Det har ju tingsrätten gjort. Men i litteraturen kallas det också för mansbot. Och det är en summa pengar. Så man kan likna det med att det finns en tom väska som man varje år fyller med pengar. Och då är den här väskan, det är en dia full pengar. Och det är då iranska centralbanken som varje nyår fastställer hur mycket pengar ska vara i den här väskan. Och vårt ursprungliga krav var en dia som den fastställdes den 21 mars 2021. Och anledningen till att vi låg på den här nivån så att säga, det var ju den här nivån som är då i det svenska måttet väldigt hög. Det var det att vi hade stöd av det i vårt rättsutlåtande när det gällde anhöriga. Där finns lagen återgiven. Jag har skrivit vad den paragrafen och den punkten som har skrivit i tingsrättens dom. Och Nadjeri han talar om också i punkt 62 i sitt rättsutlåtande. Nu har jag rätt att få de här pengarna. En dia. Och för överlevande så har Nageri sagt i punkt 68 i det här utlåtandet som han har givit in, som jag inte inbjudit. Det de har varit utsatta för, det kan till och med överstiga en fullständig dia. För de här psykologiska trauman som de varit utsatta för. Sen är det också så att den här civila lagen, tredje paragrafen, så har domstolen den absoluta rätten att bestämma själva vilket belopp det ska vara. Och när vi la oss på det höga beloppet så hade vi stöd av det med nätvård i de här rättskällorna. Och vi hade också stöd också när det gäller våra vittnen så att säga, när det gäller våra vittnen och med dåliga fall styrt den nivån. Och även Nageri då i sina uttalanden med rättsutlåtanden. Så att det var inte helt taget ur intet så att säga. Men jag har ju tingsrätt och sen har jag då jag har ett stycke här i den här skrivelsen där jag har redogjort lite för de rättsfall, den redogjorde jag för i tingsrätten som man i och för sig skulle kunna tillämpa. För att så att säga tänka på i alla fall när man fastställer skadeståndet. Och där jag har berört de här frågorna. Nu har ju tingsrätten begagnat sig av det. Både ordet publik ansett att det var stötande då att den svenska rättsordningen man tillämpade den här tidiga lagen. Man har också påstått att det saknas rättsfall och så vidare för att fastställa något belopp enligt lagens rätt. Och då menar vi på att det är felaktigt därför att vi har ju stöd av det sen tidigare i vårt skrivelse. Men det som då gör att vi har tyckt att man ska använda sig av iransk rätt, det beror på den skrivning som tingsrätten har författat på sidan 188 i stort. Där de säger då att den här tidigan som i grund och botten lutar vårt skadeståndsanspråk på, det innehåller ett moment av straff också. Och det skulle då vara stötande för den svenska rättsordningen att resonera på det sättet. Och att det innebär då någon form av dubbelbestraffning, att dels får ett straff och dels så får han också betala skadestånd som är kanske vida överstiger det svenska, där det finns ett moment av straff i själva skadeståndet. Jag kan tala om att våra rättskällor, alltså våra personer som vi har anlitat, de var väl förtrogna med att, eller de visste mycket väl om att han blev nog redigerad på fängelse. Men han såg ändå att det var skedigt belopp som man kunde yrka. Och det kan man se i punkt 7 i Nageris utlåtande. Att vi har krävt att man ska då yttra sig om vilken ersättning man kan få i iransk lag då. Och även Mohammed och Lafar var medveten om det i sitt vittnesmål att förutom att han blir straffad, han blir nordisk, så ska man också betala skadestånd. Och ändå har de ansett på att idag varför tycker tingsrätten så här? Och då kan man titta i Nageris utlåtande punkterna 19 och 20. Och då är det så här att när en person gör sig skyldig till ett brott i Iran, om man ska döma enligt iransk lagstiftning, så gäller vedergällning i natura, som heter. Alltså kisas, man ersätts för kisas. Det vill säga, har man förstört ett öga på en person, då har man rätt att få sitt eget öga förstört. Har man mördat en person, då somnas det med ett straff. Och då kan, för att förhindra att det brottet, när det straffet verkställs, så kan en anhörig då välja att istället få kompensation i pengar. Det vill säga då dia. Och det är där som tingsrätten hakar upp sig på att det innebär då en form av dubbelbestraffning. Och man kan ha en förståelse i och för sig för det sättet att resonera, men tingsrätten ser det som ett alternativ straff, alltså att man istället får betala skadestånd och så verkställs inte den här straffrättsliga påföljden. Men man kan också se det som vi har sett det, menar jag på. Och vi har sett det som att det här är en kompensation för ett liv. Och det är ju pengar som tillfaller den anhörige tillfaller inte med våra mått mätt, det är inte form av böter till staten, utan det tillfaller oss. Den där anhöriga då, som har krävt det här. Och därför så menar jag på att det finns en del grundad anledning att tycka att det här är ett skadestånd. Här är det ett skadestånd och inte innehåller den här formen av straff som det talas om, som tingsrätten kommer fram till. I vart fall så kan man skala bort så att säga en del av lyckan och anse att det är ett straff och resten är skadestånd. Och det är så att säga anledningen till att vi har ansett att det är rätt att tillämpa i lagt lagstiftning. Jag vet inte om ni förstår, men så har jag i alla fall framställt.
Är det bara så att en jävla sånt som
ja, fullt problem ska jag hänvisa till vad kollegan Bengt Hesselberg sagt på det utgåret och som jag tycker skickligt sett.
Gick du med det jag sa inledningsvis? I målet som alla biträder åtalet. En anhörig, Sara Rostar, till en avrättad. Hennes bror finns med på bilagan C1, som nummer 1, Adel Rostar. Övriga 10 överlevde massavrättningsperioden på Guadalajara-fängelset. Och återfinns i bilaga B till kommentarsplan 1. Och det är följande. Nummer 1 är Hirash Mestari som sitter bakom mig i blå tröja. Nummer 3, Masu Ashraf Senani. Nummer 4, Mehdi Bayati Gadrudi. Nummer 5, Humayun Karimiani. Nummer 7, Mohsen Esaghi. Nummer 8, Siamak Naderi, som också sitter bakom mig bredvid Hirash Mestari. Nummer 10, Pereidou Nayafi Aria. Nummer 14, Ahmad Ebrahimi, som sitter här ett tag. Nummer 21, Akbar Samadi. Och slutligen nummer 22, Mahmoud Rouyaya. Jag kommer att hålla individuella sakframställningar längre fram, närmare bestämt 7 februari, 22 mars och slutligen den 16 mars. Och då i samband med de sakframställningarna pekar på den skriftliga bevisning som jag särskilt vill hänvisa till. Men först några generella omständigheter som jag vill framhålla redan nu beträffande mina 10 klienter som överlevde massavrättningsperioden på Arash. Och det första, det gäller åldersstrukturen. Mina klienter var mellan 24 och 33 år sommaren 1988. Vi börjar återkomma längre fram senare till bevisning eller plädering med identifikationsbevisning etc. För det andra vill jag peka på att mina klienter är bosatta i olika länder runt om i världen. Några i Sverige, Tyskland, Albanien, England, Schweiz och Australien. För det tredje har samtliga 10 överlevare sett Aminori aktivt agera på olika sätt under massavrättningsperioden på Arash. Och då i sin funktion som assistent till den biträdande åklagaren. För det fjärde, de flesta av mina klienter kom i kontakt med Aminori eller framförallt Amir Abbasi såväl före, under och efter massavrättningsperioden. De är alla övertygade om att Amir Abbasi under fängelsetiden är samma person som Aminori är i rättssalen. I det sammanhanget vill jag särskilt understryka flertalet av mina klienter kom i kontakt med Aminori under flera års tid. För femte, mina klienter som överlevde Arash ger också stöd åt varandras uppgifter eftersom de flesta kom i kontakt med övriga överlevare under fängelsetiden. Mina klienter må ha olika uppfattningar i politiska frågor. Men när det gäller vad målet handlar om, det vill säga om Aminori är lika med Amir Abbasi och att han har gjort sig skyldig till att åtala gärningarna, det är helt enskilt. För det sjätte, på temat generella aspekter. Samtliga mina klienter har blivit utsatta för svårt lidande under massavrättningsperioden. Vilket vi kommer att ta del av. I flera fall sitter smärtorna såväl fysiskt som psykiskt fortfarande kvar. Några har dessutom fått diagnosen PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Och konsekvenserna av det. Därefter tänkte jag övergå till att säga någonting om den väpnade konflikten. Absolut. Då sa jag så här att sedan tänkte jag övergå till att säga något om karaktären av den väpnade konflikten. Det vill säga om det rör sig om en internationell väpnad konflikt.
Eller
ett så kallat inbördeskrig.
Ja, inte i kriget داخلی بوده. بین مجاهدین و ایران.
I den delen har
där en mor
همه
موکلین من برداشتشون یکی نیست. حالا دادگاه استناف میتونه که دادگاه بعد وی به چه نتیجه رسیده بوده. حالا اگر که دادگاه استناف به نتیجه برسه که این یک اختلاف قید بین المللی بوده، میخوام بگم که توی دادگاه بعد وی اون کسانی که اظهار نظر میکردن و اینها کارشناس بودن
Jan Kleffner.
Que John Kleffner,
Sally
Longvor,
Erik
David
och
Ove Bring.
Så var samtliga
که همشون به قید از اوبپری اینها توافق داشتن که این چیزهایی رو که حمید نوری رو میگن متهم شده بهش که میگن اینها در سال 1988 انجام شده این طبق قانون اینها جرم‌های جنگی هست و اینها کارشناس بودن که شهادت دادن. دادستان از صرف دادستان از نظر حقوقی اون صحبت‌های کاملی که باید انجام دادن انجام دادن و این جرائم قضایی طبق اون قوانین وقتی که دادستان ها این چیزهایی رو که گفتن خیلی قشنگ همه چیز رو توضیح دادن و من هم ملحق میشم به چیزهایی که به دادستان ها و حرفاشون در رابط میخوام که دادگاه استیناف این مسئله در نظر بگیره که دادگاه بعدی وقتی که با رینگ صحبت میکردن jag tappade bort mig sista gången. Från Ove Bring.
Jag sa att jag
ville
göra hovrätten
uppmärksam. Men jag skönt att dagbörsen in ro där nästan fick jag att Ove Bring där mordet då Seton vakti که داشتن ازش بازجویی میکردن که اون منظورش این بوده که دادگاه های
دادگاه های سوید خلاف قانون اساسی سوید قضاوت کرد یا این فرات از وان بیتر فوت از آخرین آخرهای بازپرسی پروفسور اوو برینگ دادستان ازش سوال کرد وقتی سوال کرد ازش اوو برینگ منظورش این بود که دادگاه سوید برخلاف قانون اساسی سوید حکم صادر کردن تا الان در مورد پرونده هایی که مربوط می شدن به منازعه مسلحانه غیر بین المللی منظورشه همونطور که دادگاه می دونن چندین پرونده در سوئد هم در دادگاه بدوی هم در دادگاه استیناف بررسی شدن مربوط بودن به منازعه مسلحانه غیر بین المللی از جمله اون پرونده رواندا سه تا پرونده تمام این دادگاه ها نظرشون بودی که ما صلاحیت داریم که این به پرونده ها رسیدگی کنیم به این جرم و سوالی که اوه برینگ ازش پرسید گفت نه جواب ندارم یعنی این که منظورش بود که دادگاه های سوئد خلاف قوانین اساسی سوئد حکم صادر نکردن اون رو برین گفت بعد فکر کردم نهایتا یک چیزی بگم در مورد نکسوس یا ارتباط بین منازعه مسلحانه و این جرمایی که در این پرونده مطرحه منظورم این هستش که همونطوری که دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که ارتباط کافی وجود داره بین منازعه مسلحانه اون موقع و این جرمایی که در این پرونده مطرحه همچنین میخوام بگم که احتمالا چندین منازعه اتفاق منجر شد به این که خمینی این فتوای کتبی خودشو بلافاصله بعد از عملیات فروغ جاویدان 26 جولای 88 صادر کرد منظورم این استش که عملیات هایی که دادستان ها در شهر وقایع ازشون اسم بردن عملیات نور خورشید 28 مارس عملیات نور خورشید عملیات چلچراغ 18 ژوئن، هم حمله دهلوران 12 جولای، یعنی منظورم تمام اینا توی 88 اتفاق افتاده، یعنی دقیقا اشاره میکنن به اینکه این عملیات منجر شد به فتوای صادره، یعنی ارتباط مستقیم داره با در این پروانه مشخص شد که ارتباط مستقیم وجود داشته. این چیزایی بود که به عنوان شرح وقایع میخواستم مطرح کنم. نوبت صحبت رو میدیم به خانم وکیل هادینگ ویبری. من سعی میکنم که بلند صحبت کنم که مترجمان بشنون. تکفیده. در دادگاه استیناف من وکیل 5 نفر هستم، عبارتند از در سوئد، آلمان و آلبانی، اینا مقیم هستن موکلای من، و اونطور که قبلا مشخص شده 3 تا پیوست از در این پرونده وجود داره که شاکیان مختلف در اون پیوست ها نام برده شدن، و همطور که گفتیم پیوست اونایی هستن که هواداران یا اعضای مجاهدین بودن. پیوست به کسانی هستن که جان سالم به در بردن و هوادار یا مجاهدین بودن، جان به در بردگان. و نهایتا در پیوست 30 اونهایی هستن که هوادار گروه های چپ بودن که اعدام شدن. من الان خیلی خلاصه اسم میبرم، من کدام اسم موکلای خودم رو نام میبرم و یه مقدار در بلوکی که بعدا میخوام صحبت کنم توضیح میدم، و اون موقع اسم احتمالا عدلی اثبات کتبی که مورد استناد هست برای هر کدوم از موکلای بازپرسی موکل من، اونا رو ارائه میکنم. اولین موکل من که نصرالله مرندی هستش که اونجا نشسته، یه خود سخت ببینمش. در لیست بی ایشون شماره بی 2 نصرالله جان به در برده از اعدامای جمعی، هوادار مجاهدین بوده، در اون موقعی که دستگیر شده هوادار مجاهدین بوده، و در 3 مرتبه بردنش راه مرگ و کمیته مرگ 1 بار بردنش. بله، من وکیل مهناز مهرت هستم، خویشاوند برادرش محمود مهرت که در لیست آ شماره 6 هستش. ایشون در گواردش اعدام شد و هوادار مجاهدین. بعدش من وکیل مهری حاجی نژاد هستم، برادر ایشون علی حاجی نژاد به علت اینکه هوادار و فعال بودید سازمان مجاهدین اعدام شد، شماره O7 هست ایشون. بعدش من وکیل جعفر میر محمدی برنجستانکی هستم، برادر ایشون سید عقیل محمدی برنجستانکی تحت شماره O9، ایشون هم فعال در سازمان مجاهدین. نهایتا من وکیل اسمت طالبی کلهران هستم، برادر ایشون عادل طالبی در لیست 3 شماره 3. او طرفدار نیروهای چپ بوده، سازمان چپگرا، و اسم سازمان ایشون راه کارگر. تمام موکلای من در این پرونده شرکت دارن و متفقا میگن که حمید نوری حمید عباسیه و مسئولیت داره در این پرونده. بعضی از برخی از موکلای من توصیفایی که دادستان کرده در مورد مجاهدین عراق اینا قبول ندارن. این مسئله هستش که وکیل کنت لوئیس در شرح وقایعی که میخواد بده بعد این شرایط رو توضیح میده. بعدا نهایتا میخواستم توجه دادگاه رو به این یکی از متن شهادتی اولین بلوک ما توجه دادگاه رو جلب کنم. توربرون لیندهولم که میاد و تعریف میکنه در مورد افرادی که حافظه افراد انسان ها چجوری کار میکنه موقعی که اتفاقی که بین خیلی وقت پیش اتفاق افتاده حافظه آدم ها چجوری کار میکنه. و میخوام که قبل از این که بریم بازپرسی ایشون رو موکل منو بشنم میخوام این اظهار نظر رو شما دریافت کنید در مورد حافظه. تور لیندهولم اذعان میکنه که میشه آدم این همه سال گذشته باشه و در این حال حافظه حوادث رو به یاد بیاره. در سایر موارد من بینکسل حرفای رو که بینکسل بریزد در مورد قرامت دیه قبول دارم و بعدا در مورد سایر بلوک های صحبت هم بعدا صحبت کنم. بریم برای استراحت پیش از ظهری. وکیل لوئیس من میخوام یه سری مطالبی رو اوراقی رو میخوام تقسیم کنم توضیح کنم بین شما قبل از اینکه بریم استراحت. اجازه بدید من یه سری برگه‌هایی رو میخوام توضیح کنم به شماها و دستاندرکاران دادگاه. به ما هم باید بده دیگه قاعدتا. این چیزایی که داره وکیل کنت لوئیس توضیح میکنه میگه متن فارسیشو دیروز بهتون دادم، چون یکی از اعضای دادگاه سوال کرد اینو که دیروز دادی، گفت فارسیشو دیروز دادم، الان مثل این که سوئدیشو داره بهشون میده. به دادستانی میخوای الان بدی یا میخوای از طریق دادگاه این اوراق رو به ما تحویل بدی؟ میخوای چجوری تحویلشون داد؟ ببینم تعداد کافی هست یا نه. این شرح وقایع پرونده است یا چیه؟ چی داری تو تحویل ما میدی؟ ما باید بگیریم فارسی هم بدن میدن بگیریم بگیریم یه فارسیش هم بود نتونستم چاپ کنم. فارسیش هم هست متاسفانه نتونستم برای حمید چاپ کنم. همین برومر کنیت کستیم کمپیمانی اگر که شما این برگی هستش که به دادگاه تحویل داده باشی، ما طبق مقررات روال عادیمون برای همه طرفین دادگاه میفرستیم. قاعدتا رفتیم برای 20 دقیقه استراحت. یک نفر از مترجمه باید بمونه تو سالن.